Ja, god morgon och god förmiddag alla som har tagit sig hit idag. Roligt att se er här. Predikan idag är från en av andra advents texter enligt Svenska kyrkans ordning. Och vi har kommit till tredje årgången nu, men att den här texten är evangelietexten för den andra årgången. Och det är en kort text. Den är ifrån Markus evangeliets första kapitel, verserna 14 och 15. Den lyder så här. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Det här är en, står alldeles i början av Markus evangelium, och det är en, kan man se som en programförklaring på Jesu verksamhet, Jesu budskap. Det är essensen av hans budskap. Jesus undervisade mycket, det ser vi, finner vi när vi läser i evangelierna. Han klargör andliga sanningar. Han lägger fast vad som är viktigt och oviktigt och kommer med helt nytt perspektiv på det. Han visar på vem Gud är, vad Gud gör och hur Gud är inblandad i våra liv. Han klargör allt detta med auktoritet och som ingen annan. Och folket säger också här lite längre fram i kapitlet jag läste ifrån att folket häpnade över hans lära. Till han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Men ändå, Jesus må vara den främste läraren någonsin när det gäller livet och hur det är funtat med det. Men här i Markus 1:15 är han inte en lärare. Han förklarar inte saker och ting, utan han är en förkunnare. Och med det menar jag att han kommer med nyheter. Det finns ett utropstecken efter vers 15. Jesus förkunnar, tiden är fullbordad. I Bibel 2000 står det, tiden är inne. Ja, men säger någon, då är det ju en 2000 år gammal nyhet. Det är väl inget att hetsa upp sig över. Och svaret på det är att det beror på om du verkligen hört budskapet och anat dess sprängkraft. För låt oss för ett tag anta att vi aldrig hört de här orden förut och att vi inte har några förutfattade meningar om deras innebörd. Så här lyder budskapet. Guds rike är nu här. Nu här. Vi vet hur vår värld ser ut och vi tror oss veta. Många har det bra, har hälsa, välstånd, tv, semester, kanske familj. Man strävar på och är optimistisk. För andra så är det mindre ljust. Man kanske har problem med hälsan. Man har kanske svåra konflikter på det personliga planet. Eller lever där det är konflikter mellan folk och grupper. Det finns människor som blivit sårade, utsatta för orättvisa, förtryck, krig, utnyttjande och ren ondska. Vi har olika situationer, olika förhållanden. Och olikheten i våra situation kan göra att vi är olika lyhörda för det budskapet som Jesus kommer med. Guds rike är här nu. Vi kan reagera med likgiltighet. Andra som har burit på en förväntan ser det här budskapet, möter det här budskapet och inser att det är livsförvandlande och världsförvandlande. Människorna i Galileen som först hörde detta var säkert av båda slagen. Även om många var, skulle säga, kroppsarbetande människor, sällan rika, Vi förstår av evangelierna att många bar på sjukdomar och de levde under förtryck från en främmande makt. Jesus dyker upp bland dessa och förkunnar: Guds rike är nu här. Och så var det förutsagt. I parallelltexten till detta, texten då som vi predikar från Markus, finns en parallelltext i Matteus evangeliet. Och där finns också förutsägelsen från Gamla testamentet med. Där står det: när Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum som ligger vid sjön på Sebuluns och Naftalis område, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Sebuluns och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det är ett folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, till himmelriket är nu här. Så måste vi fråga oss, vad innebär det att Guds rike är här? Ja, först är att riket kommer med Jesus själv. Och jag tror att det var med stor glädje som Jesus trädde fram och deklarerade för folket, sitt folk, att nu är Guds rike här. Ni behöver inte vänta en minut längre. Men vad innebär det? Ja, ett svar ges oss på den frågan som Johannes döparen ställde till Jesus vid ett tillfälle. Och det är svaret som Jesus ger. Jag vill läsa det ifrån Lukas evangeliet, 7:e kapitel. Jesus hade just gjort märkliga gärningar. Han hade uppväckt en död ung man, änkans son. Och folket står att de greps av fruktan och prisade Gud. Och detta tal om honom gick ut i hela Judén och trakten där omkring. Allt detta fick också Johannes höra där han satt i fängelset genom sina lärjungar. Han kallade då till sig två av dem och sände dem till Herren för att fråga: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Männen kom till Jesus och sa: Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga om du är den som skulle komma, eller om vi ska vänta på någon annan. Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar, och många blinda fick synen tillbaka. Han svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår, och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte kommer på fall för min skull. Ska vi vänta, frågade Johannes. Är Guds rike verkligen här? Kanske vi frågar oss också. Och Jesus hänvisar till vad man ser och hör. Väldigt erfarenhetsmässigt, väldigt påtaglig hänvisning Jesus gör som svar på frågan. Vad ni ser och hör. Ja, säger någon, det var ju Jesus som kunde göra det där. Då, när han var på jorden. Är det så? Ja, så är det förstås, men är det begränsat till så? Om vi skulle läsa predikotexten på det här sättet: sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här för en period av 3 år. Omvänd er och tro de glada nyheterna om att Guds rike är här under 3 års tid. Hur många köper den tolkningen? Och hur många tror att det var det som Jesus gick ut för att förkunna? Tro evangelium. Tro de glada nyheterna. Att Guds rike här innebär också en maktförskjutning på jorden. Jesus gör en väldigt målande beskrivning av detta i samband med att han bevisar den makt som kommer med Guds rike. Och jag vill också läsa det ifrån Lukas evangeliet. Där reagerar de som är Jesu motståndare. Det finns det alltid. Några av dem sa, det är med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna. Och Jesus han svarar att om det är med hjälp av Belzebul som jag driver ut de onda andarna, med vems hjälp driver då era söner ur dem? Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. När den starke, beväpnad, vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare, och där syftar Jesus på sig själv, och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig han skingrar. Jesus har besegrat den onde. Och allt det som låg under den ondes makt, den makten har Jesus brutit. Och han kan fördela den ondes byte. Och det är det också som vi ser beskrivning på i evangelierna. När Jesus befriar människor. Befriar människor från den ondes inflytande i deras liv. Också ifrån sjukdomar. Och vi i den här världen, eller vi i västvärlden här i vårt samhälle, vi ser inte kanske den ondes inflytande så påtagligt. Detta som det talas om när Jesus driver ut onda andar. Vi ser inte så påtagligt kanske direkt hur den onde verkar i människors liv. Hur den onde binder människor på olika sätt. I fruktan, i nedbrytande vanor och så vidare. Jag träffat på sistone en troende man från Nigeria, och väldigt intressant hur han berättar om hur påtagligt det är i hans samhälle med hur den onde manifesterar sig på ett annat sätt i människor. Och man är på ett helt annat sätt medveten om att detta är en verklighet, en andlig verklighet. Det tycks som att Satan i vårt samhälle har en annan strategi att göra oss omedvetna om vad han gör och åstadkommer i våra liv och i samhället. Men den goda nyheten är att Jesus har besegrat den onde och brutit hans makt och kan fördela hans byte. Och självklart är också att den makten, den gällde inte bara för 3 år under den tiden han var på jorden. Utan det är en makt som Jesus har lagt ner i församlingen. Hos de troende som förvaltar Guds rike. Apostlarna fortsatte att göra Jesu gärningar. De fortsatte att manifestera Guds rike på olika sätt. Det var inte en dans på rosor. Deras liv var inte en räkmacka. Men att det fanns en kraft. Guds rikets kraft fanns där. Och vi vet också att tron på Jesus Kristus bredde ut sig med en väldig dynamik. Folket som direkt upplevde hur Jesus manifesterade Guds rike och dess krafter. De reagerade på olika sätt. Vi kan läsa här ifrån predikotexten här i Markus 1, om jag fortsätter att läsa lite grann. Först efter det här, att det står då programförklaringen att han kom och förkunnade att tiden är fullbordad och att Guds rike nu är här, så kallade han sina första lärjungar där vid Genesarets sjö. Sen kom han till Kapernaum och undervisade i synagogan, och han drev ut en oren ande ur en man. Det står här att i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Men Jesus sa strängt till anden: tig och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han och de lyder honom. Så att människor blev förskräckta. Petrus, när han mötte Jesus och insåg att Jesus är något mer än en vanlig människa, han fick se ett under med kraft, så säger han till Jesus: gå bort ifrån mig, till jag är en syndare. Där den upplevda, det vill säga, orenheten möter den absoluta renheten och heligheten. Men Petrus, han mötte Jesu nåd. Jesus tänkte inte gå bort från honom, för att Jesus kommer inte bara med kraft, utan han kommer också med nåd och sanning. Ett annat tillfälle då Jesus klargjorde innebörden av Guds rike är då han kommer till sin hemstad Nazaret och går in i synagogan. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det stod skrivet: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet, och predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon riktade på honom. Då började han tala till dem: idag har detta skriftens ord gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Men här är något viktigt. Folket i Nazaret, de hade Guds rike inom räckhåll. Men de fick inte uppleva det. De tog inte emot Jesus. De tillät tvivel att komma i vägen. Tvivel på Jesu identitet. De såg inte. De trodde inte. Guds rike är fortfarande här och nu. Här i Korskyrkan. Och nu i denna stund. En första förutsättning att riket ska manifesteras är människor som tar emot Jesus. En andra förutsättning är att stå emot frestelsen att tona ned Guds rikes sprängkraft. Vår fiende gör allt för att tona ner det. Om han inte hindrat oss från att tro på Jesus, så vill han åtminstone ställa fram Guds rike som en tam, tämjd och tandlös version av det rike Jesus kommit med. Så vad ska vi göra? Vi kan låta vår tro växa. Och jag säger inte att vi ska prestera tro, utan låta den växa. Hur kan vi göra det? Jag ska ge fem snabba förslag på detta. Det första är: läs ordet. Läs ordet och ta det till dig. Läs om det här du har hört idag. Läs resten av evangelierna. Och stå emot frestarens försök att tona ned det fantastiska, det oerhörda i det som vi läser. Och stå emot frestelsen att säga att det var då det. Guds rike är här och nu. Det andra, sök dig till människor som upplever Guds rikes krafter och som kan vittna om det. Det är fler än du tror. Och man får ofta mycket vittnesbörd om detta från människor på andra platser i världen som inte är så, som inte har det så bra som vi har det. Och som kanske inte lever under frestelsen till en likgiltighet och liknöjdhet som jag tror är våra stora hinder att ta till oss. Det tredje, tacka och prisa Gud för vad han visar dig när du lyssnar in. Det fjärde, bekänn Jesus inför människor så ofta du kan. Jag tror att det finns en oerhört frigörande kraft i detta att vi med vår mun bekänner att Jesus Kristus är Herre och Frälsare. Och det femte, var generös med vad du har fått att förvalta. Och där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Så vi ska inte prestera tro, men vi ska låta tron växa. Och jag tror att de här fem principerna, de främjar trons tillväxt i våra liv. Vi har frågat oss idag vad det innebär att Guds rike är här och nu. Ska vi förstå det så behöver vi också göra vad Jesus uppmanar oss till precis i sammanhanget. Han säger omvänd er och tro evangelium. Jag vet inte vad du främst behöver omvända dig ifrån. Jag tror att många av oss behöver omvända oss ifrån likgiltighet. Inför vad Jesus förkunnar. Liknöjdheten. Vi klarar oss ändå, säger frestaren. Grip efter den gudomliga ankomsten till jorden. Med allt vad den för med sig. Löften och kraft, men också efterföljd och lydnad. Vi behöver omvända oss från vanemässig otro och cynism. Omvänd er och tro evangelium. Våga tro att det finns goda nyheter, ännu godare än vad du hittills sett och trott. Frukta ej, du lilla jord. Ty fadern har beslutat att ge er riket. Så låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för dina oerhört goda nyheter. Tackar dig för ditt rikes ankomst på jorden. Herre, gör oss delaktiga allt mer. Herre, hjälp oss att fråga efter vad det innebär. Och hur du vill att vi ska vara dina medarbetare. Herre, låt vår tro växa på dina möjligheter, på din kraft, på vad det innebär i våra liv att du har besegrat den onde. Herre, hjälp oss att fråga efter mer ifrån dig. Herre, hjälp oss med vår bortvändhet. Kanske vill vi inte vill bli förskräckta över ditt rikes krafter. Kanske vi föredrar en tämd och tam variant. Herre, förbarma dig över oss. Rör vid oss här i vårt innersta. Väck oss. Och låt herre din andes vind svepa över oss i vår församling, över en var. Det ber vi i Jesu namn. Amen.